Välkommen till Hur Sverige styrs. Jag heter Olof Pettersson.
Demokratins överideologi. Det handlar om demokratins värdegemenskap. Och varför finns det en värdegemenskap? Det har inte alltid funnits. Och vad händer? Demokratins överideologi, det är det här. Tron på demokratin är inte en politisk åskådning i samma mening som exempelvis konservatism, liberalism och socialism. Den innebär en uppfattning om statsstyrelsens form, om tekniken för politiska avgöranden, inte om de statliga beslutens innehåll och samhällsstruktur. Den kan alltså betraktas som en slags överideologi, i den meningen nämligen att den är gemensam för skilda politiska åskådningar. Man är demokrat, men därjämte konservativ, liberal och socialist. Den som skrev det här var Herbert Tingsten, på den tiden professor i statskunskap vid Stockholms högskola. Han höll då i andra världskrigets slutskede, när demokratin hade varit hotad under flera år. Han höll ett antal föreläsningar som han gav ut i boken Demokratins problem. Och det var där han gjorde den här observationen om att demokratin hade blivit en överideologi. Det hade den inte alltid varit. Demokratin hade länge varit en kontroversiell idé. Kritiken kom från höger. Under lång tid så hade staten styrts av äldre, välbeställda män. Och bara tanken på att arbetare och fattiga och kvinnor skulle ta över makten över staten, det var man emot. Det skulle leda till pöbelvälde som man har. Och man kan se här över statistiken över, det här är från 1870-talet och framåt 1900-talet. Här är så många som var myndiga. Hur många var det som fick lov att rösta? Det var bara en mindre del. Och de som faktiskt utnyttjade sin rösträtt, det var så här få. Så makten över politiken och över staten var i ett fåtals händer. Så det skulle dröja här till 1911 då fick männen rösträtt. Och sen in på början på 1920-talet fick kvinnorna rösträtt. Så det var en lång tid här när makten var i ett litet fåtals händer. Kritiken mot demokratin, den kom också från vänster. Det fanns en falang, en mer revolutionär del av arbetarrörelsen som såg till bildandet av Sovjetunionen, den ryska revolutionen 1917. Det skulle vara en mycket snabbare och radikalare väg till socialismen. Varför går parlamentarismens och demokratins långsamma väg? Och det fanns en kritik mot idén att ge kvinnorna rösträtt. Det gavs ut utredningar där man sorterade upp argumenten. Fysiologiska, kvinnor har en annan natur. Intellektuella, ja det var ju kanske lite svårt att visa att männen var så överlägset intellektuella. Moraliska var snarare att kvinnorna hade så hög moral att de inte skulle smutsas ner av något sånt som politik. Och politiska argument, ja om nu kvinnorna fick rösträtt, de kanske skulle vara radikala, de kanske skulle vara konservativa. Så det fanns många skäl. Men så småningom så blev det en gemensam idé för alla riktningar, allmän och lika rösträtt, parlamentarism, idén om människans lika värde med minoritetsskydd och fri- och rättigheter och att demokratin bygger på rättsstat och grundlagar. Så man kan se att demokratin är en rättsligt grundad gemenskap av jämlika medborgare. Det är ju det här som är demokratins värdegrund. Och den här överideologin om demokrati, den har växt. Det är fler områden av debatten där det har funnits starka motsättningar, där man mer eller mindre är överens. Försvaret var kontroversiellt. Det fanns grupper på vänsterkanten som ville ha nedrustning, de var mot militarismen. Men så småningom accepterade egentligen alla att det behövs ett försvar av landet. Kyrkan var kontroversiell. Några försvarade statskyrkan, andra var ateister och ville bryta kyrkans makt. Så småningom så lugnade det ner sig och så småningom skildes kyrkan från staten. Statsskicket var kontroversiellt. Skulle man behålla monarkin, skulle man ha republik. Och då blev det också en kompromiss att man har monarki men kungen bestämmer inte politiskt. Socialpolitiken var kontroversiell. Från höger var att ja, det bara, man skiljer mellan närande och tärande. Det skulle bara vara en understödstagaranda att om man gav massa bidrag till folk. Och så småningom blir det en konsensus att om man är svårt så ska staten gå in. Eller kommunerna och landstinget med en grundläggande omsorg. Miljöpolitiken var kontroversiell eftersom den dominerande ideologin för ett halvsekel sedan var industrialisering, tillväxt och exploatering av naturresurser. Så småningom, efter lång kamp och opinionsbildning, så blev man varse att det hade fått allvarliga konsekvenser för miljön och klimat. Jämställdheten dröjde länge. Kvinnor hade fått så småningom juridiska och politiska rättigheter men var långt ifrån lika representerade i de flesta beslutsorgan. Och minoriteter dröjde också innan de fick fulla rättigheter. Samerna särbehandlades, det fanns lagstiftning och regler mot homosexuella och så vidare. Så man kan idag se att det har växt fram en bredare överideologi, demokrati förvisso och också andra delar av samhällslivet. Johan Hirschfeldt, en juristkollega och jag, skrev en debattartikel där vi uppmärksammade en intressant paragraf i vår regeringsform som är en slags målsättningsparagraf som bygger på att man mellan de politiska partierna har nått enighet om alla människors lika värde och den enskildes frihetsvärd. Grundläggande välfärd, god miljö och hållbarhet, demokratin just och skyddet för den enskilde, delaktighet och jämlikhet och mot diskriminering och skydd för samiska folket och olika former av minoriteter. Det är värt att läsa vidare. Herbert Tingsten skrev om hur den här överideologin har växt fram och utvecklats. Och hans skrifter finns nu digitaliserade på Tingstensamlingen. Och demokratins problem där finns och skrifter där han följde upp den här tankegången. Och jag har skrivit en bok som handlar om Herbert Tingsten som statsvetenskaplig forskare.